Tyrus hette hamnen de skulle resa till. Därifrån skulle de ta sig med åsnekaravan genom Mersjönområden till Sumerernas land. Jorin hade fått med sig ett brev från Solon till kungen av Ur. Han hade även med sig frikostiga gåvor. De saknade verkligen inte medel till resan. Den detaljen hade Solon sett till. De medförde en stor summa i guld och ädelstenar från templet i On. Det var ett underhåll som kunde räcka för dem alla tre i många år. Såvida de inte råkade ut för tjuvar eller rövare. Sådana fanns det gott om överallt. Därför hade de valt att klä sig enkelt. Som resande köpmän i mörka mantlar utan någon i ögonen fallande utsmyckning. Kaptenen på galären var stor och kraftig och han var en mycket barsk och ganska ovänlig man. Han hade rest vidda omkring och kunde berätta spännande historier för sina passagerare när han var på det humöret. Men mestadels röt han sina order åt roddarna och ibland piskade han dem. Fartyget styrdes länge ut efter kusten. Om det blev storm skulle det gå lättare att ta sig i land om man följde kustremsan. Även de största galärerna hade svårt att klara rasande oväder med hög sjö. Men plötsligt var det där. Ovädret. De hade färdats i lugnt och soligt väder många dagar. Hur många hade de slutat att räkna? De åt, sov och vilade eller samtalade. Det blev långt tråkigt för pojken. Han hade bett att få hjälpa till att ro. En av roddarna hade storskrattande givit honom sin plats. Men Jostler kunde inte manövrera den tunga åran och han blev rädd för kaptenens piska som lekfullt kittlade honom på ryggen. Som en blixt från en klar himmel kom ovädret. De hade hunnit ganska långt norrut och just passerat en hamn som kaptenen kallade Jeffo. De lade till vid enstaka hamnar för omlastning och proviantering. Men kaptenen sa sig icke ha ärende i Jeffo. Ändå blev de tvungna att styra in båten dit på grund av stormen. Den rev i fartyget. Regnet piskade och kaptenen befallde sina tre passagerare att skyndsamt söka skydd i land. Det skulle dröja innan stormen bedarrade och han ville inte ha på sitt samvete att de for illa. Plötsligt visade han sådan omsorg om dem. Sailanja och Eorin vadade i land med Jostlar mellan sig och hukade sig mot vinden. Båta var de redan men vågorna sköljde nästan över dem trots att de var så nära stranden. Det hade varit bättre med en vimana, pustade Sailanja. Men luftens härliga farkoster hade försvunnit med Atlantis. Ingen visste vart de tagit vägen sedan de fört Atlantiderna till olika kontinenter. En av Toims ambitioner var att bygga vimanor. Men ingen arkitekt som kunde detta hade överlevt katastrofen. En magnifik teknologi var utplånad från jorden. Den hade kanske återvänt till sitt ursprung i främmande civilisationer ute i världsrymden. Det låg ett världshus i Jeffos hamn och de tre blöta båtfararna klev in. De hälsade vänligt på männen som satt där. De fick inga vänliga svar. De mötte surmulna och misstänksamma miner. Jorin tänkte belåtet på att största delen av deras reskassa låg i säkert förvar i säckarna på båten. Kaptenen hade fått väl betalt för att hålla ett öga på dem. De skulle fara vidare i gryningen om ovädret lagt sig. Så de hade bara några timmar på sig i land. Kvinnan som serverade den beska dryck som kallades vin kunde inte slita sina ögon från Sailanjas vackra ansikte. Hon smög sig tätt in till honom och försökte på alla sätt få hans uppmärksamhet. Hon frågade vems son den lille söte gossen var. Sedan frågade hon om de två köpmännen tänkte förlusta sig i Jeffo. Så fall kunde hon ge dem tips. Men den lille söte gossen tyckte inte det var särskilt roligt på krogen. Även om han sträckte på sin magra barnakropp noll försökte verka vuxen. Han smet iväg till dörröppningen för att få en glimt hamnlivet i Jeffo. Där fanns stånd med färsk fisk och frukter och grönsaker noll män som lastade på albåtar och Jostlar upptäckte plötsligt något fasatfullt. Stormen hade bedarrat. Solen började titta fram bakom Moltislöjon. Deras fartyg var med full fart på väg ut till havs. Ankomsten till Ur. Jorins tankar flög, som så ofta, tillbaka till Atlantis. Hästen skrittade och hettan var nästan outhärdlig. Säkert var Sailanja påverkad av solen. Han var sig inte lik. Jorins tankar dvaldes i minnen från den sjunkna kontinenten. Det var ett viktigt minne han måste försöka fånga. Solon hade en gång sagt att ingenting är omöjligt om man önskar det tillräckligt starkt och ger sin önskan vingar av kärlek och kraft. Han hoppades att Sailanja inte skulle tillämpa detta på fel sätt. Så oerfaren som han var i kärlekens alla aspekter. skulle den lilla bruden snart förvrida huvudet på honom eftersom hon hade tråkigt och kände oro och ovisshet inför sitt eget öde. Nu kom minnet av en märklig lärdom som Jorin fått av sin far en gång. Det var ett minne som kändes lite skamligt. Men det kanske kunde komma till nytta nu. När Jorin var 16 år blev han våldsamt förälskad i en kvinna som var gift med en av hans fars vänner. De hade varit inbjudna till vännens hus då Jorin plötsligt upptäckte den stora skönheten och charmen hos den unga värdinnan. Hon var säkert 10 år äldre än han och hade flera barn. Han kunde inte ta sina ögon ifrån henne. Till sin oerhörda skam kände han hur hans annars väluppfostrade lem reste sig i enorm tillbedjan av den sköna. Han såg sig generad omkring. Hade någon upptäckt hans skam? Endast fadern gav honom ett frågande ögonkast. Han drog hastigt manteln över sig trots värmen. Han kände den sexuella upphetsningens första sötma överväldiga kropp och sinnen och hans blickar hängde vid värdinans läppar. Hon underhöll gästerna med spirituellt tal och ganska flörtiga ögonkast som även nådde honom. Han nästan grät av lycka. Fadern tog itu med honom när de kom hem. Han bannade sonen för hans odrägliga uppförande. Men samtidigt lurade skrattet i hans ögonvrå. Eftersom fadern vanligtvis inte hörde till de talträngda lyssnade sonen uppmärksamt på vad han berättade. Det var detta minne Jorin nu lyckats plocka upp ur det undermedvetnas djungel. När man blir förälskad i en partner som tillhör en annan, berättade fadern, finns en väg att gå om man vill vara förståndig. Tankarna styr människan, som oftast inte förmår styra sina tankar. Det är tankarna makten ligger. Kraft, makt och förmåga till förändringar. Fadern hade en gång i sin ungdom upplevt en otillåten kärlekshistoria. Han hade i sin rädsla för upptäckt vänt sig till en av sina lärare, som han visst kunnig i vit magi. Denna hade rått honom att använda sin föreställd förmåga till att visualisera föremålet för sin dyrkan som en gammal tandlös och skallig gumma. Först vägrade fadern att göra något. Läraren bad honom att berätta om hennes förändrade utseende. Han protesterade och svarade att när han återsåg kvinnan skulle hon vara förtjusande som vanligt. Men läraren gav sig inte. Inte förrän fadern bilden av en gammal häxa tydligt inristad på näthinnan och starkt förankrad bilden av tjusärskan, släppte den kloke läraren iväg ynglingen. Varje gång kärleksgranka tankar vidhäftade den sköna, skulle han frammana häxbilder dröjde inte länge innan detta fungerade. Inför hans förvånade förändrades kvinnan till det sämre. Säkert inte inför andras. Slutligen blev genom denna självhypnos fri från hennes trollmakt utan att vara sig ha sig själv eller henne illa. För henne var han bara tidsfördriv och flyktiga sinne vände snabbt mot en annan beundrare. I Orins fall hade tricket verkat ganska omedelbart. När han konfronterats med häxbilden som associerades med den sköna, nyktrade han till snabbt. Han mindes att han gått ut i staden, gått ner till marknadsplatsen sett sig omkring. Det sköd av liv där. Unga och gamla ropade ut varor och dansade. Han rycktes med av stämningen. Drogs in i en glad ringdans höll plötsligt i en flicka med äppelrunda. Röda blanka kinder och ögon så broderipärlor. Flätorna var hårt tilldragna under den vita hettan och befylliga barm hoppade upp och ner i dansen ovanför den åtstramade och grova grå linnetyg. Rytt med broderier i rött och grönt. Det luktade fri ungdom och sötaktig svett från henne. Han kunde ännu uppleva hur ögonblicket befriade honom från häxan. Här fanns ingen gladögd bondi men han måste ändå delgiva Sailander dessa erfarenheter. Han berättade målande ordalag och försökte få vännen att se gladare ut. Det lyckades. Sailander började plötsligt skratta. Jorin tittade förvåna honom. Mästarens skratt rullade runt hästryggen. For iväg och i framförvarande åsnesvans. Ringde som klockor i luften omkring brudföljt lockade fram leenden och tissel och tassel från de framförvarande rytt. Jorin hade aldrig hört vännen skratta så hjärtligt och befriat. Det var oväntad reaktion. Sailandjas häst blev oroad och Jorin måste gripa den i te medan dess ryttare böjde sig framåt och viskade djuret Sara. Då lugnade sig. Ors Jorin, utbröt Sailandja när han återfått andan. Jag är ingen tråskolpojke. Jag är 34 år. Jag har genomgått alla invigningar och outsägbara fasor. Men det här är ändå nytt för mig. Hur kan du tro att jag kunna se flickan där framme som en häxa? Det vet jag inte, muttrade Jorin lite surt. Han hade inte väntat sig att hans magiska råd skulle bli utskrattat. Jag tror jag vet ett bättre botemedel, Sailan, jag blev allvarlig igen. Jag ska låta mitt förnuft tala. Jag ska också låta min kraft verka. Det är bättre att hon ser mig som en gammal skrynklig gubbe än tvärtom. Jag får nog rolla på mitt sätt. Så går det när man råder en magiker till magi, tänkte Jorin. Men han kände sig lättad. Nu äventyrades inte deras resa av det problemet längre. Sailanja hade tagit sitt förnuft till fånga. Resan fortsatte i lugna spår. Spänningarna försvann och den unga bruden föreföll skäligen ointresserad av sina medresenärer, om man undantar Jostlar. Honom ville hon gärna ha i närheten. Han roade henne med att berätta om sina minnen från Atlantis. Äkta minnen och påhittade. Och om sin tillvaro som prins i Egypten. De fann varandra som de två barn de var. Jorin hoppade över resten av den långa, mödosamma resan och brudens avlämnande i sin berättelse. Han nämnde heller inte att de faktiskt blivit överfallna av amorinerna en månlös natt. Karavanens vakter var duktiga krigare och de hade på kort tid och med stor blodsutgjutelse blivit av med rövarna. Amoriternas skara var inte så stor. De hade icke väntat sig väpnat försvar från karavanens sida. Efter detta fick de vara i fred under resten av resan genom nomadernas land. De tre resenärerna följde inte med brudföljet ända fram till hennes blivande hemstad. De avvek från karavanen så snart de kom till Man. Därifrån fortsatte de flodvägen ända fram till Ur. Man låg i den nordvästliga utkanten av det sumeriska området vid Eufrat. Det blev en oförglömlig flodfärd. Båtarna som användes på Eufrat och Tigris kallades Kuffan. De såg ut som klotrunda baljor och, som Jorin uttryckte det, hade passat bättre till att lagra vin i. De var tillverkade av djurhudar och vidjor. De paddlades av en eller två män och det var med stor tveksamhet de tre färdkamraterna steg ner i de bräckliga farkosterna. Båtarna drev med strömmen. Eftersom detta allmänt gällde för att vara det snabbaste sättet att resa mellan Man och Ur, hade de hyrt två kuffen med roddare och nu var de på väg ner för Eufrat. Resan var snabb jämfört med en karavanritt, men också vådlig. Det lilla karet som kallades båt kastades ganska våldsamt omkring på vågorna. Det gällde att hålla balansen. Rodarna skrattade med jämna snövita tandrader i fettglänsande ansikten. Det verkade som om de tog hela resan som en rolig lek. Jostlar var först lite rädd. Sedan tyckte han det var lika roligt som paddlarna och skrattade hejdlöst tillsammans med dem när båten ibland nästan tycktes tippa över. Så somnade han tvärt i botten av kuffen med huvudet i Jorins knä. Det bördiga landskapet gled förbi ständigt skiftande bilder. Långa sträckor var vildvuxna, trolska och smaragdgrönt lummiga. I bakgrunden skyns dadelpalmernas fransade ruskor mot skyn. Men framför dem vidtog en sko andra träd såsom cedrar, lagerträd, olivträd, fikonträd och många är hagtornsnåren med sina gula och röda frukter kämpade om utrymmet glinst och mytt elbuskar. Vintergrönan försökte täcka marken och de små blommorna tittade modigt fram bakom rötter och stenar. Sedan dök plötsligt upp små byar där folket samlades och vinkade till resenärerna. Många ställen fanns jättehöga plataner, som med sitt urgamla och grenverk biltak och trötta vandrare och törstiga bybor. Plantanerna var inte bara träd. Då tak till samlingsplatser där männen dryftade byanjalägenheterna och vila från barnskrik och strungnel i skuggan av de flikiga bladens nätverk. Med vilket de taggiga gulgröna blommorna sitter uppträda som kulor på ett snor. Rätt som det var vidgade sig floden till en sjö eller ett delta. Rod paddlar oförtrutet framåt. Vinden var sval och behaglig, men aldrig sär hård. När konturerna av Ur dök upp just vid en delta liknande sjö, kändes som en ofantlig lättnad. Den glada men ganska riskabla baljresan hade kort till målet. Den stora huvudstaden i det sumeriska riket var en enorm upplevelsk stor kontrast till vad de någonsin förut skådat. Det färgrika folklivet. Alla starka dofter och ljud nästan bedövade de tre resenärerna efter den låg obekväma flodresan. De intog förfriskningar och vilade en stund innan de började köpslå om lastosnor för bagaget. Det var inte svårt att finna vägen till konungens palats. Det låg nära sikkuratet, vilket reste sig som trappstegsformat fjäll mitt i staden. Det var den högsta byggnaden de skådat och var högre än den stora pyramiden i Egypten. Sedan Solons brevrulle funnit vägen till kungen, blev de kallade honom. Jorin överräckte en säck med gåvor, som varit med om åtskistra patser. Innehållet gjorde konungen lycklig som ett barn och han satt en stund och plockade i de magnifika konstföremålen och juvelerna. Tangurhanibad fick höra om Egyptens grymme härskare blev han i betänksam och oroad. Han hade känt Soleon sedan ungdomens dagar då de kommit resande från Atlantis och en tid bosatt sig i Ur. Kungen var tronföljare och Soleon en ung präst med märkliga magiska kunskaper. Nu i var Tangurhanibad rädd för månggudinnarna och hela prästfalangsikkuratet. Han ville stå väl med dem. Så att inga olyckor drabbade hans Soleon hade i sitt brev bett kungen att ta väl emot hans sändebud. Han före att Tangurhanibad skulle sammankalla alla småkungarna i Mesopotamien tillsammans med dem göra upp en fälttågsplan mot Toim. Om den är överraskad av en så gigantisk här kanske han skulle bli rädd. Och då behöver det inte ens komma så långt som till blodsutgjutelse. Den rätte trollintendenten till Egyptens krona var gossen som just nu satt framför den sumeriske konungen. Tangurhanibad såg välvilligt på jostlar. Du förefaller mig vara en präktig ung man. Smålog han och nöp jostlar i kinden. Den rodnade häftigt och var färdig att brusa upp. Men en varnande blick från Jorin fick honom att tiga. Vad skulle du tycka om att bli konung av Egypt i land? Fortsatte majestätet. Då måste du förstås vara vän med mig och göra som jag säger. Om vi blir goda vänner kan vi ju hjälpa varandra. Eller hur? Jostlar föll på knä och kysste den nådigt utsträckta handen. Men Jorin kände en häftig vrede stiga upp inom sig. Soleon hade inte menat att Jostlar skulle bli lydkonung under Tangurhanibad. Men han förstod att han måste behärska sig och tiga. I första hand behövde de hjälp till att befria landet från krig och fattigdom som Toim var orsak till. Den stackars svinksen fick se så mycket elände utan att kunna göra något åt det. Eller? Så snart tanken på svinksen kom i Jorins huvud tömdes han på andra tankar och kände en ilning gå genom kroppen. Så hörde han en viskning. Svag som en sommarvind. Men ack, så lik Marissas röst. Skynda er tillbaka. Krig och lidanden kan inte förgöra Toim. Maktbegäret gör att han sträcker ut sina händer åt alla håll för att komma åt nya landområden. Och så Leon. Är allt väl med honom? Frågade Jorins tanke. Och så Leon arbetar med Suktak på att befria landet från tyrannen. De behöver er hjälp. Egyptens karma går mot stora förändringar. Skynda. Skynda. Det är krig i Egypten och vi behöver verkligen er hjälp. Meddelade Jorin högt. Majestätet såg förvånad på honom. Hur kan du veta det? Frågade han. Jag har inte sett till någon budbärare från Egypten här mer än du och dina vänner. I Solons brev står ingenting om att det pågår krig. Jag har mina källor. Svarade Jorin kort. Kungen reste sig och kallade på sin uppvaktning. Vi besöker Montemplet tillsammans, befallde han. Endast där kan vi få besked om vad vi ska göra. När de kom till det gigantiska sikkuratet slogs mästarna av den egendomligt kyliga och nästan fientliga stämning som mötte dem. Överste prästen Kidu var formellt hövlig. Men hans ögon var hårda och ovänliga. Jostla kröp in till Jorin och sökte efter hans hand. Här är kusligt, viskade han. Här måste en grym gud bo. Månggudinnarna och hans ärade hustru Ningal önskar främlingarna vävomna trots att de icke tillhör vår tro. Varsides ord. Men icke hans tankar. Om ni lämnar ett offer på deras altare kommer de att vara er nådiga och jag varnar er för att komma i onåd hos dem. Det är inte förenligt med vår tro att offra blodsoffer. Svarade Sailanja när han såg den hjält klagande griskulting som leddes in av två slavar. Vi vördar alla gudar men vi anser att våra böner, våra goda tankar, våra välsignelser och därtill friska blomster på altaret är ett tillräckligt stort offer till alla gudar. Konungen åhörde detta med outgrundlig min. Jag offrar inte själv, sa han till slut. Sådant överlåter jag åt prästerna. Jag sköter problemen av social och strategisk art. Så får Kidu ta hand om det gudomliga. Jag befriar dock dessa främlingar från att offra i vårt tempel om de inte vill. De är budbärare från min gamle vän Soleon och jag vet att offer inte är vad han praktiserar. Men jag föreslår att gästerna får möta sin landsmaninna från Atlantis. Vår kära Silopestra. Silopestra. Var inte det ett namn som Jorin sist hört i Siras mun? Han blev kall och varm om vartannat. Kungen gjorde tecken åt en av de dystra unga prästerna som vinkade åt dem att följa med. De lämnade månggudens boning med en lättnadens suck. Genom storartade pelarhallar. Nerför trappor som var uthuggna i templets klippgrund kom de till slut till bottenvåningen. Där väntade de Silopestra. Hon var iklädd en tunn, blågrön klänning och hade det druidiska prästinnediademet på sitt hår. Hennes skönhet och majestätiska uppträdande slog männen med häpnad. De hade väntat sig att få se en gammal kvinna. Silopestra kunde inte vara mycket över 30 år. Diademet med månskäran lyste med ett klart sken över hennes vita panna och de sneda mörka ögonen skiftade mellan grönt och guldbrunt. Sailanja stirrade helt oartigt på henne och uttryckte sig mycket burdust. Jag hade inte väntat mig att ni skulle vara så vacker. Jorin tog hennes båda händer, kysste dem och sa med värme. Det var skönt att finna en landsmaninna från Atlantis. Har druiderna lyckats vinna insteg i detta landet? Silopestra smålog. Jag kom hit några år tidigare än ni, förklarade han. Det var sedan länge uppgjort att jag skulle vara verksam bland sumererna. Jag vet en ung flicka som skulle bli novis hos er, avbröt Jorin ivrigt. Hon hette Sira. Vet ni något om henne? Något vet jag, svarade präst innan försiktigt. Hon har varit min novis. Men det är hon inte längre. Vad har hänt? Var finns hon nu? Jorin hade svårt att tygla sig. Vi kände varandra på Atlantis och lovade varandra att försöka mötas igen. Innan prästinnan hann svara avbröt Sailanja med en fråga. Jag söker amfibievarelsen Oanes. Vet ni var han finns? Ja, svarade Silopestra. Han finns i Ridu. Hon såg på Jorin med vänligt deltagande som om hon annat vad som rörde sig inom den unge mästaren. Där finns även Syrina, dotter till den avlidne druidprästen Claudian, fortsatte hon. Sira är gift med Oanes och har fått tvillingar. Följ med Sailanja till Eridu så får ni träffa henne. Det var en chock för Jorin att Sira var gift. Han blev förtvivlad och hade svårt att dölja det. Men så besinnade han sig när han tänkte på att han själv varit gift. Han hade älskat sin hustru över allting annat och älskade henne ännu. Hur kunde han då förebrå Sira? Hon hade säkert glömt honom. Men han ville lämna tillbaka hennes ring. Den hade han fört med sig. Men det kändes inte rätt att ha den längre. När de tog farväl av Silopestra strök hon Jorin lätt över kinden. Låt din tanke förenas med din intuition så far du icke vilse. Var hennes gåtfulla råd. Redan nästa morgon rustade sig mästarna och jostlar för resan till Eridu. Tangur Hennebad lovade att ge dem den hjälp de kunde behöva när de återvände till Ur. Därmed fick de låta sig nöja. Kan man älska två män samtidigt? Nu hade de återförenats. Den lyckan kunde ingen ta ifrån dem. Samtidigt var den ett tvåeggat svärd. Det var enklare för Jorin än för Sira. Hon slets mellan sina känslor för maken som försvunnit till sin hemplanet och ungdomskärleken som rört vid vissa strängar i hennes bröst. Ödet var nästan grymt när det återförenade dem efter så många år och så olika öden. Sira var ännu en ung kvinna och någonstans inuti henne kved besvikelsen över makens försvinnande. Trots att han inte haft något val hon hade kämpat med en tröstlös ensamhet sedan han reste. Hade han funnits vid hennes sida nu hade mötet med Jorin kommit i helt annan dager. Det hade bara varit ett glatt, vänskapligt återseende. Nu blev det istället en känslostrid. En omvälvning inom henne. Där hoppet började knoppas trots att hon försökte dämpa det. Jag kommer att lämna Eridu om ett par dagar, tillkännagav Sira. Jag ska resa till träskfolket som jag har lovat min make. Det var kanske lösningen, tänkte hon. Satan Jibur skulle kanske kunna hjälpa och råda henne. Träskfolket, upprepade Jorin. Plötsligt stod Silopestras sista ord plötsligt förklarade i hans minne. Om jag låter min tanke förenas med min intuition så bör vi åka till träskfolket tillsammans. Jag har hört att det lever en mycket vis man där. Hjärtat sjönk i Siras bröst, hon kunde inte ta ansvar för vart hennes känslor skulle leda henne om de följde med. Och ändå. Det var ju Oanes hon älskade och hon tänkte vara honom trogen med döden. Vad hade hon att frukta? Jag har ingen som du gav mig här, fortsatte Jorin. Den vill du väl ha tillbaka nu. Då började Sira gråta. Hon lade armarna om hans hals. Såg honom rätt in i ögonen och snyftade. Tycker du inte om mig längre större än tecken? Han blev inte klok på henne. De gyllene lockarna slingrade sig runt hans arm. Hennes doft av jol och cypress berusade honom. Han kände sin manliga längtan häftigt uttrycka en önskan, men han stoppade tankarna. Det var för tidigt ännu. Han behöll ringen, ingenting fick förstöra deras vänskap. Men det andra fick vänta. Hon bar ett B-apostrofan i sitt sköte. Framtiden var oviss. De måste tillbaka till Egypten så snart det blev möjligt, det hade Marissas röst uttryckt. Jostlar hörde hemma på Toims tron. Det var H-apostrofögtid att någon lyssnade på det arma folket där borta och gav dem. Istället för att ta ifrån dem. Egypten behövde en ny, rättvis härskare. Försiktigt lösgjorde han sig ur Shiras krampaktiga grepp. Han smålog mot henne. Men hennes ögon var rädda. Träskfolket tog emot dem med sin vanliga stora gästfrihet. De anvisade Shira samma bostad som hon hade haft förra gången. Minnet av den oerhörda lycka hon upplevt där med Oana slog upp som en ångest till Shira. Hur kunde hon tänka på någon annan? Hon ville aldrig sluta hoppas på att Oana skulle komma tillbaka en dag. Djupt inne i henne fanns en visshet om att få återse honom. Men när? Utmattad efter resan sjönk hon ner på den mjuka i ordningställda bädden. Då var det som makens armar omslöt henne och hans hårda, härliga kropp pressades in till hennes punkt citationstecken Oanes. Oanes, var finns du? I min kropp finns det liv du givit mig avskedsgåva. I mitt bröst finns en längtan så stor att den spränger mig och skrämmer mina tårar innan de börjat rinna. Satanjubel kom till henne. När hon läppjade på den starka och välgörande saft som träskfolket utvann från granatäppelträd, kände hon sig lugnare. Den gamle vise tog hennes hand i sina båda rynkiga och sträva händer. En svag fiskdoft fanns omkring honom och hans ögon återspeglade seklers visdom. Hur kunde han vara så vis? En gammal fiskare. En sumpmarkernas härskare på en tron av evigt gungfly. Jag kanske inte är den du tror, svarade den äldre mannen på hennes outtalade fråga. Jag har ett budskap till dig från Oanes. Han talade med mig innan ni reste härifrån och han lämnade mig en hälsning till dig. Shira nickade ivrigt. Det kändes som om hennes hand låg innesluten i en snäcka och när Satanjubur försiktigt släppte den och reste sig upp, frös hon till. Din make hälsar att hans kärlek till dig är odödlig, började den gamle. Han ställde sig vid dörröppningen och såg ut över havet. Sedan vände han huvudet mot henne och fortsatte allvarligt. Räkna inte med hans återkomst till jorden. Han lovar inte att komma tillbaka. Men han tar heller inte ifrån dig allt hopp. Han vill icke att du förblir ensam. Finner du en vän så ger han dig fri. Han visste att Jorin skulle komma. Han berättade också att du har en uppgift tillsammans med din ungdomsvän. En uppgift? Shira blev förskräckt. Hur kan jag ha en uppgift med en annan man när jag snart ska föda Oanes barn? Det visste han. Men ändå önskar han att du och Jorin ska grunda ett nytt Atlantis på resterna av den gamla kontinenten. Atlantis? Shira trodde inte sina öron. Det finns ju ingenting kvar av det. Jag såg själv när Kaipun försvann i vågorna och jordbävningen. Hennes röst bröts. Nej. Det kan inte finnas kvar någonting av mitt hemland. Det finns rester kvar av den försvunna kontinenten. Fortsatte Satanjubur oberört. Det är osäkert att ni kan åstadkomma en civilisation där som består genom årtisänden. Men Oanes vill att ni försöker. Var är det? Del av mitt hemland finns kvar. Är det långt dit? En fråga i taget, skrattade den gamle. Tyvärr är marken splittrad i flera olika öar. Den som Oanes hade i åtanke ligger lättast till för er att nå med båt. Ni måste först tillbaka till Egypten och därifrån är resan till den lilla ögruppen inte lång. Den är obebodd nu. Men ni kommer att finna något märkligt där. Något som övertygar er om att det verkligen är Atlantis. Jag har fått en karta av Oanes. Följer du med oss? Undrade Shira. Den gamle skakade på huvudet. Jag behövs här. Jag har framfört din makes budskap. Nu måste du själv välja om du vill bli fri från äktenskapet med Oanes. Ditt beslut ska meddelas mig innan du lämnar träskfolket. Shira blev viskall. Barnet i hennes sköte rörde sig uppfordrande med häftiga rörelser. Hon lade handen på sin mage. Skulle den lilla stackaren bli faderlös? Eller? Det var ett svårt och tungt beslut. Vad hon än bestämde. Samma afton berättade Shira om sin makes budskap. De båda mästarna och Jostla lyssnade uppmärksamt. Det var Jostla som hänförd av lycka kastade sig om halsen på Jorin och skrek. Atlantis. Tillbaka till Atlantis. Men det var Shailanya som först yttrade sig. Jag är inte från Atlantis, sa han. Men jag följer er gärna på den resan om ni vill ha mig med. Kanske vi kan bygga upp något nytt och värdefullt på dessa öar. Men jag anser att vi först av allt måste återvända till Egypten. Tillbaka till Egypten och sedan tillbaka till Atlantis, bekräftade Rorin lyckligt. Och minsta lilla bit av mitt hemland finns kvar, så vill jag se den igen. Sira teg. Hon hade inte nämnt sitt eget dilemma. Rorin hade ännu inte förklarat henne sin kärlek. Men hans ögon talade ett tydligt språk. De behövde tid för att finna tillbaka till varandra. Skulle hon någonsin göra det? Kan man älska två män? Var en fråga som Sira ofta ställde sig under de kommande veckorna. De förberedde avresan. Men hennes havandeskap var så långt gånget att hon helst ville föda barnet hos träskfolket och inte ute på en karavanväg någonstans. Inte ens ett helt månvarv kunde vara kvar, och hennes kropp kändes tung och arbetsam i den pressande värmen. Hon sökte sig gärna till utkanten av byn. Där hon kunde sitta och iakttaga havet i timmar. Det var som om hon hoppades att Oanes skulle rida fram på en vågtopp och ta henne i armarna och bära henne rakt över månen till sitt rike. Ibland kom Satanje i bur och satte sig stilla bredvid henne. Det var inte säkert att han pratade med ord. Men mentalt kände hon hans värmande deltagande. En dag sa han allvarligt. Du har väl inte glömt att du måste göra ditt val? Snart lämnar du oss. Sira. Jorin undvek henne. Kanske kände han att hon tog avstånd från verkligheten och att barnet snart skulle ge sig till tjäna. De hade börjat förberedelserna för resan till Egypten. Gåvor och matförråd packades i så många säckar att Sailanja skrattande anmärkte att det inte kunde finnas så många åsnor i trakten att de kunde bära allt detta. Ännu hade Sira icke förmått sig till att ge Satanje bur något svar. Hon greps av en väldig aktivitet och var med överallt där det packades. Hon stod och beundrade några vackra lerkärl hon fått i gåva när ett följe av främlingar närmade sig byn. Sira hoppades att det var Hata som kom. Hon längtade efter nyheter från Ur. Det var inte bara Hata som kom, utan även Silopestra. De förde med sig ett flickebarn som såg ut att vara jämngammalt med Ona. I följet fanns flera av druidprästinnorna och deras barn. Nu har det gått för långt i Ur, förklarade Silopestra efter de glada välkomsthälsningarna. Prästerna har fortsatt med offer och allt fler barn stryker med. De är blodtörstiga mördare hela bunten. De påstår att om de inte offrar så blir det krig, och folket tror dem. Kungen är som ni vet fredsälskande och egentligen motståndare till offer. Men han kan ingenting göra av rädsla för att få folket emot sig. Ur är en blomstrande stad och alla invånare är medvetna om att de har det bra. Kungen har genomdrivit många goda reformer, men han är rädd för bönderna. Det är svårt att pressa dem till en ökad överskottsproduktion av matvaror. De kan göra uppror om de inte accepterar den avkastning marken ger, och konkurrensen är stor. Prästerna står på deras sida för att försäkra sig om att behålla makten om kungen störtas. För bönderna är slaktoffer naturligt. Slinker ett eller annat spädbarn med, så bryr de sig inte om det för den goda sakens skull. Men nu är vi droidgnor oroliga för vår del av templet. Översteprästen försöker tvinga oss till offer. När det inte går har barn börjat försvinna från oss. Jag har därför tagit med mig alla de unga mödrarna i templet och deras barn och de flesta av noviserna. Vi får se oss om efter en annan plats där vi kan resa vårt altare till Belenås och många ut innan. Vi har tagit med oss statyerna. Tänker inte återvända till Ur? Frågade Sira förskräckt. Hon kunde inte tänka sig sikuratet utan droidinnorna. Nej, svarade Silopestra lugnt. Här ser du Tulitti. Det är Lyas dotter. Född samma dag som dina tvillingar. Jag hade på känn att hon skulle bli nästa offer. Vi söker någon annan plats att vara på. Kanske längre norrut där det finns andra druider. Vi är beredda på långa resor och umbäranden. Vi har kung Tangur Hannibals medgivande till vår förflyttning. Men icke prästernas. Det blev Sailanja som ställde frågan innan Sira hann tänka ut den. Varför följer ni inte med oss? Ju fler vi är desto bättre. Följ oss tillbaka till Atlantis. Han berättade och Silopestra lyssnade uppmärksamt. Det var hennes klarsyn som lett henne till träskfolket. Hon hade hört att Oanes lämnat Rido, och då hon rådfrågade sitt inre jag fick hon svaret att Sira fanns i Hatas födelseby. Nu blev hon övertygad om att det var meningen att hon skulle följa med till de atlantiska öarna. Där skulle hon kunna grunda en ny druidorden utan inblandning av främmande präster och potentater. Inga strapatser skulle kunna hindra henne att finna en del av hemlandet. Silophestra brukade aldrig vara översvallande. Men Sira hade aldrig försett henne så entusiastisk som inför detta nya projekt. Sailanjas och Montprästinans mörka huvuden böjdes tillsammans över Oanens karta och Jordin fick se en ny sida av vännen. Han visade inte sin förälskelse på samma sätt som med den lilla bruden i karavanen. Men en ny målmedvetenhet styrde hans uppförande. 6 noviser och 12 mödrar med 16 barn hade följt med druidinnan från Ur. Det hade inte varit någon flykt i egentlig mening. Eftersom Silophestra anfört rot konungen att hon och hennes prästinnor inte längre kände sig säkra i templet. Han hade verkat lättad över hennes beslut och hon förstod att han annars kunde komma att bli ställd inför valet att döda dem alla eller bli avsatt. Som kompensation gav han henne en präktig eskort och önskade henne lycka till. Några prästinnor hade frivilligt stannat kvar. De måste överlämna sig till mångudinnan Ninkal som hennes tjänarinnor. Annars riskerade de att avrättas. Det fanns icke längre någon plats för druider och djur. Den eskort Silophestra fått med sig bestod av 30 starka män. De hade order om att följa prästinnan till Eridu. Dit hon sagt hon skulle färdas. Därefter skulle de återvända till Ur. Sailanja samlade männen och berättade att de ämnade resa vidare till Egypten. Det stod soldaterna fritt att återvända till Tangur Hannibals tjänst eller att följa med mästarna och Silophestra på den långa resan. Endast 3 av männen önskade återvända, eftersom de hade familjedjur. De andra var unga och äventyrslystna. Till dem hörde befälhavaren, som var i 30-årsåldern och hette Sox. Han hade stark auktoritet och när han fick höra mer om planerna att kolonisera ett nytt land, blev han eld och lågor. Han var frihetsälskande och frihet var en eftersökt vara djur, där allt kontrollerades av prästerskapet. Sox var bondson och i hans av militär lydnad åtstramade hjärta fanns en längtan tillbaka till naturen. Det hindrade honom inte från att ha god disciplin på soldaterna. Han var omtyckt därför att han var rättvis. Soldaterna hade sin sold från Ur. Men när de blev lovade högre lön av Sailanja fanns ingen tvekan längre. Nu skulle resan till Egypten kunna göras under större trygghet och med fler lastdjur. Under uppgörelsen med den lilla soldatruppen satt Sira tillsammans med några kvinnor i ett av vashusen när hon plötsligt genomfors av en skärande smärta. Hon gav till ett skrik. Den första verken hade givit sig till känna. Jag tror att jag kom i rätt tid, mumlade Silophestra när kvinnorna skyndsamt hämtade födslostolen och hjälpte Sira upp i den. Träskfolkets kvinnor var mycket duktiga barnmorskor. Men ändå var det nära att Sira omkom under förlossningen. Hon fick svåra blödningar och födandet blev långt utdraget. Till sist kom en liten gosse med de fjälliga benen före. Underkroppen var täckt av fjäll som hos Oanes. Överkroppen var rosig och slätt utom på en liten fläck bakom öronen. Ögonen var blå som havet och redan kunde man skönja likheten med fadern. Han skrek högt och gällt som en nykomling till världen brukar skrika när han lämnar sitt trygga gömsle och kommer ut i en främmande värld av ljus, ljud och rörelse. Han lades till en ammas bröst ty Sira var medvetslös. Hon svävade på lätta skyar upp i ett genomskinligt kosinos. Hän mot en regnbåge som lyste och glittrade i fjärran. Så kände hon 2 starka armar omkring sig och hörde en älskad röst säga. Har du äntligen kommit till mig för att stanna? Eller har jag längtat hit dig? Sirina. Hon var hos Oanes. Hon flöt i en obeskrivlig atmosfär till de verken var luft eller vatten och omkring henne böljade säregna växter i regnbågens färger. Det var deras sirliga långa blomkalkar som glittrat emot henne nyss. Hon fick sluta sin son i famnen. Lillen och mor med gyllene lockar och hon kände Oanes andedräkt in till sig och såg hans ögon djupna av lust och längtan. Då mindes hon. Vårt barn, ropade hon. Vår nyfödde son blir utan mor om jag stannar hos dig. Kom tillbaka till mig. Till oss. Oanes. Vi älskar dig. Samtidigt kände hon att hon sjönk in i mörkret och det sista hon förnam var makens ömma kyss på sina läppar. Hon har fallit i djupt vala, konstaterade Silophestra. Jag måste bruka magi för att få henne tillbaka till livet. Hennes son behöver henne. Droidinnan och Hata arbetade med att återkalla Sira till livet. Hon fick en stark brygd som skulle återkalla energierna i hennes medvetande och en annan som skulle verka i hennes slocka, livlösa kropp. Auran hade redan börjat blekna. Men Silophestra lyckades till slut återkalla färgerna i den genom en hemlig process som härstammade från gamla tiders Atlantis. När livet tvekar behöver det stöd från det ena eller det andra hållet. Det stödet erhålls genom en ljud- och ljusbehandling som vanligt återför den sjuka till livet. Just innan Sira öppnade ögonen for en blixtsnabb tanke igenom henne. Nu visste hon att hon tillhörde Oanes. Ingenting i världen kunde ändra på detta. Hon älskade inte två män längre och hade aldrig gjort det. Hon visste sin väg upp och den vandrade hon nu med Ona Oni. Hon vaknade och ropade. Oni, min son, var är du? Jag hälsar dig från din far. Han har inte lämnat oss. Han finns alltid hos oss. Vi tillhör Oanes. I dörröppningen stod Jorin. Sakta vände han sig om och lämnade vashuset. Han visste att de måste kolonisera Atlantis. Men deras verkliga härskare skulle förbli osynlig och ömt. Än en gång i Egypten. Genom det sumeriska riket. Utmed den västra gränsen mot öknen gick den långa färden till Egypten. Och sedan vidare genom konungariket man med huvudstaden man. Över Tamor till Jeriko. Ett 50-tal vuxna och mer än 20 barn utgjorde karavanen som långsamt och målmedvetet färdades mot det första stora målet som var Ron. Kanske hade de Silophestras märkliga kunskaper i magi att tacka för att de klarade sig så bra. Kanske vilade en positiv förtrollning över de blivande nybyggarna så att de utstod strapatserna och klarade livhanken. Ibland snuddade dödens svarta vingar vid dem. De förlorade ett spädbarn och en vuxen kvinna. 4 barn föddes under resan. Det var frukten av de sumeriska soldaternas uppvaktning av de unga prästinnorna. Faror hotade och faror avvägdes. Vilda stammar skymtade, men anföll icke denna gången. Silophestra slog en ljusring runt omkring karavanen. Den kunde de vidskepliga amoriterna icke överskrida. Den ingav dem fruktan. Till sist låg hon där i solskenet. Som en bild av fridens hemvist. Det vackra templet reste sina stolta pelare i mitten och runt om fanns låga småhus där prästerna och noviserna bodde. Jorin hade velat dansa och skrika av glädje över att återse den plats där hans ungdoms svåraste och härligaste studier bedrivits. Men han bar på sorg och osäkerhet. Sira visade honom inget som helst intresse utöver ett vänligt kamratskap. Hon sysselsatte sig hela tiden med barnen. Sina och andras. De slog läger strax utanför staden och Sira. Mästarna och Silophestra red raka vägen till templet. Om Solon levde visste han säkert att de var antågande. Äntligen! Var också mycket riktigt Solons första ord när han kom dem till mötes. Hans jättelika gestalt hade inte krympt. Hans otroligt starka utstrålning hade inte minskat och blicken i hans skarpa ögon hade snarare blivit ännu mer skärpt. Jag har väntat er, fortsatte han. Och jag vet vart ni är på väg. Jag kan berätta att jag sänt vår värderade vän. Mästaren Sukhptach. I förväg till de atlantiska öarna. Han har fått med sig flera av mina bästa noviser som lockades av den stora utmaningen att kolonisera Atlantis. En mängd frigivna slavar följde också med och några män rymde från huvudstaden tillsammans med sina familjer. Eftersom Toim var ute efter deras huvuden. Toim är en grym härskare i pyramidstaden Kapters. Han för ett skräckvälde. Makten har stigit honom åt huvudet. Avrättningarna följer på varandra och prästerna i den stora pyramiden fruktar honom så att de gör allt vad han ber dem om. Bland dem finns fortfarande med Obinio. Varför har inte ni, med all er kunskap, försökt utrota förrädarna och tillintetgöra Toim? Undrade Sira. Silophestra gav henne en skarp blick men Solon smålog. Det är bra att Sira ifrågasätter, sa han. Den som inte frågar får inte veta. Frågan är berättigad, det går icke att förgöra Toim. Han besitter oerhörda kunskaper i svart magi. Men jag tror att jag, eller vi tillsammans, kan göra något. Jag har en plan och till den behöver jag Jorins och Sailandas hjälp. Kungen av Ur är förmodligen redo att bistå oss med sina trupper, inflyckade Jorin. Men jag tror inte att han vågar utan alla småkonungars medverkan och allt det där skulle ta för lång tid. Vanliga krigare biter inte på Toim. Om vi så hade miljoner av dem, genmälte Solon. Magi måste mötas med magi. I en inre kammare i soltemplet yppade Solon sedan hur han tänkte förgöra Toim. Härskaren skulle få chansen att försvara sig. Men om han försökte kalla på de svarta krafterna ämnade Solon icke visa honom någon förskoning. Striden måste utkämpas i pyramiden. Både Jorin och Sailan jag kände till alla gånger där och visste hur man kunde ta sig in i de olika kamrarna. För en tid sedan hade Toin bestämt sig för att bo i pyramiden och han hade inympat mörka krafter överallt. Så det hade blivit för mycket till och med för Benio och med. Toim hade blivit tvungen att dra tillbaka mörkrets härskaror och bodde nu i det kungliga palatset med sin familj. Hans son Menuja fostrades till kronprins. Kommer du ihåg vad jag lärde er innan ni reste härifrån? Frågade Solon. Jorin såg generad ut. Ja, svarade han. Att tränga in i ljushålet. Omsvept av orange färg och att sedan arbeta därifrån. Jag har inte behövt använda mig av den kunskapen ännu. Vi har klarat våra äventyr med hjälp av enklare magiska tricks, tillade Sailanja. Men jag har inte glömt vad vi fick lära oss. Det är bra, för nu kommer vi att använda den kunskapen, konstaterade Solon. Jag hoppas ni är redo att sätta livet som insats. Jag vill vara med, utropade Sira. Oanes har lärt mig så mycket om sådana ting. Jag måste få hjälpa till. Jag tror hon kan det. Det var Kilopestra som yttrade sig. Hon teg ett ögonblick. Sedan sa hon. Och jag kan det också. Då är vi fem. Fastslog Solon. Det är ett symboliskt tal från tidernas begynnelse och det betyder. Den vita magin i arbete. Först behöver ni några nätters god sömn och vilsamma dagar med speciellt sammansatt kost av frukter, örter, nötter och grönsaker. Vi måste i detalj gå igenom varje steg av min plan och lära oss samarbeta. Och jostlar? Det var Jorin som frågade. Han har undrat mycket över sin far och vad vi ska göra med honom. Pojken är intelligent och modig och fruktansvärt rädd för Toim. Jostlar stannar i On, bestämde Solon. Toim får inte oroas. Vårt anfall måste komma helt oförberett för honom. Men det som hände kom oförberett för dem alla. Toim leddes. Han satt i palatsets rådsal och bestämde över liv och död. Men ändå leddes han. Han visste att han varje ögonblick måste hålla kontrollen över präster och undersåtar. Han visste och han kände instinktivt att den stora svinxen hade krafter inom sig som motarbetade honom. Han hade inte vågat göra något åt den saken eftersom svinxen var folkkär och mäktig trots att den bara var ett stenbelätte. Men nu hade han äntligen bestämt sig. Han skulle förstöra svinxen. Han skulle utplåna den så grundligt att de stora juvelögonen aldrig mer stirrade på honom och aldrig mer skulle röster och krafter från dess mystiska inre störa hans sinnesfrid. Han kunde inte göra något illa mot svinxen med enbart tankekraft. Där var den honom övermäktig. Men han hade tillräckligt många slavar som lydde honom blint. De skulle få slå sönder den med sina hackor. Han skulle stå där och se på och njuta. Det skulle bli hans största triumf. Sedan skulle det bli Solons tur. När dessa båda var krossade och borta skulle det bli fritt spelrum för hans världsomstörtande planer. Toim kallade på Benio och med. De var hans pålitligaste män och de skulle få i uppdrag att sammankalla en jättepatrull av slavar. Beväpnade med verktyg för att slå sönder och förstöra. De skulle börja med ögonen. För ögonen var farligast. De gav intryck av att vara levande och de väckte känslor av rädsla. Oro. Obehag. Osäkerhet. Allt som inte tillkommer en alhärskare. Än hade han inte erövrat världen. Men det skulle inte dröja länge innan han lyckades. När svinxen inte låg där och stirrade på honom. Toim hade redan slagit tillbaka många fiender. Han hade erövrat flera grannländer. Han var en segerherre. Alla måste lyda honom. Alla. Herre, du kan inte slå sönder svinxen. Protesterade Benio. Den tillhör folket. Jag är folket, svarade härskaren högdraget. Om du vägrar kommer ditt huvud att rulla före svinxens. Vad säger du, Mehmed? Vi åtlyder naturligtvis genast din befallning. Herre, mumlade Mehmed. Han såg inte glad ut. Många befallningar hade han och Benio utfört för att rädda sina liv. Men detta var den värsta. Alla älskade svinxen. Den var ett nationalmonument som dessutom besatt mystiska krafter. Den och pyramiden var kapters. Var hela Egypten. Det fanns bara en sak att göra nu. Solon måste bli varskod. Endast han kunde rädda svinxen. Han sände i tysthet en budbärare till On. Nu är det dags, förkunnade Solon när budbäraren kommit. då i menar förstöra svinksen. Vi vet alla vad det betyder. Jag ska döda Toi med mina bara händer, utbrast Jorin. Sira hade aldrig sett honom sådan. Det fanns en otämd vrede i honom som aldrig förr kommit till utlopp. Så Leon och Sailandia försökte lugna honom med milda förmaningar. När det inte hjälpte måste så Leon ta till mästarkraften. Då först lugnade han sig och började gråta. Fattar ni inte? Snyftade han. Svinksen har de tre kristallerna som är viktiga för hela jorden. De bor i hans kropp. Fattar ni inte vad som händer om de blir förstörda? Vi fattar att vi måste handla innan något förskräckligt händer, påpekade Sylopestra bistert. Samla dig nu, Jorin. Du är den som står svinksen närmare än någon annan människa. Vi behöver dig. Jorin samlade sig. Den plan de förberett dög inte längre. De måste snabbt göra upp en ny. De reste omedelbart till huvudstaden och hoppades att de inte skulle komma för sent. Budbäraren hade lovat att Benio och Mehmet skulle göra allt de kunde för att fördröja förstörelsen och uppehålla härskaren med annat. Så Leon följde med dem. Utan hans medverkan skulle de inte klara sig. Den rätta kraften kunde endast samlas och sändas vidare från stjärnrummet i den stora pyramiden och dit måste de ta sig osedda. De fick inte bli igenkända i Kapters. De hade turen med sig. Benio och Mehmet väntade dem i pyramiden och omtalade att Toim var på väg med hela hovet till Svinkse för att åsen när slavarna började slå sönder de magnifika ögonen. De hade inte på länge sett härskaren så upprymd. Han utlovade stora gåvor åt en slav som var snabbast och slog hårdast. Hade så Leon och hans följeslagare kommit bara några timmar senare hade allt varit förgäves. Skådespelet hade emellertid inte börjat ännu. Någonting inträffade som Toim inte räknat med. Uppretade folkmassor försökte tränga fram och bilda skyddsmur kring svinksen. Toim befallde slavarna att slå ihjäl alla som försökte hindra dem. Det verkade dock inte som om slavarna var särskilt villiga till detta. De var rädda för vad som skulle ske om de skadade svinksen. De var vidskepliga och trodde fullt och fast på att den kolossala stenstoden skulle hämnas. Det gick många historier om statyns magiska förmågor. Samma farhågor kom från folkmassan, som hotfullt lyfte sina vapen mot slavarna. Under tiden befallde Solon Benio och Merin med att sälla sig till härskaren och försöka fördröja förstörelsen ännu en stund. Sedan satte sig alla fem. Solon, Sailandia, Jorin, Sylopestra och Sira på stenbordet i stjärnrummet med armarna om varandra. Hierofanten hade Sailandia på den ena sidan och Jorin på den andra. Sira satt närmast Jorin och Sylopestra inte Sailandia. Månprästinnan kände en sällsam, ovanlig förnimmelse tränga igenom henne. Först erfor hon stor trygghet. Sedan genomfors hon av en hetta, som inte passade in i deras kosmiska gemenskap. Det varade endast ett ögonblick. Men under en skälvande sekund brände det till mellan henne och Sailandia så att hon inte kunde hålla tillbaka ett litet utrop. Hans hand slöt sig varligt om hennes skuldra med en bekräftande tryckning. Men just som deras ögon sökte varandra med en längtan som de knappast vågade erkänna, började spelet om svinksen. Det spel som skulle föra dem till seger över ondskan. Eller störta dem i avgrunden. Nu, kommenderade Solon. Nu beger vi oss ut för att rädda svinksen. De svepte in sig i moln av orange färg. Alla fem visualiserade att de trängde in i samma ljushål, som befann sig i deras mitt. De använde endast sina ljuskroppar. De fysiska kropparna satt kvar i stjärnrummet. De kände hur de flöt på den pulserande vita ljuskraften där inne och hur spektrums alla färger spelade och sjöng när de flöt igenom dem. De måste nu omvandla sina celler. Inte så att de fysiska kropparna följde med. Men kroppsdel efter kroppsdel måste få en fastare substans så att de inte bara reste med tanken. Utan med sina ljuskroppar. På Solons mentala kommando tog de sig alla fem hand i hand ut ur pyramiden och svävade rakt mot Toim som nu satt framför svinksen i ett högsäte. Varifrån han kunde överblicka allt som skedde. Han väntade otåligt på att första slaget skulle falla på statyns öga och ge eko vida omkring. De fem bildade ett osynligt pentagram omkring honom. Han rörde oroligt på sig och viftade med händerna runt huvudet som om där fanns en massa flugor. Han var besatt av en enda tanke. Svinksens öga måste strax krossas. Därför var hans vanliga misstänksamhet och förmåga att försvara sig försvagade. Hatets ångor brände hans hjärna. Pentagrammet började arbeta. De lade sig med huvudena mot varandra, luften rätt ovanför hans huvudpunkt, citationstecken stjärnans. Topp var riktad mot svinksen och toppen utgjordes av Soleon. Samtidigt började Jorin sitt speciella arbete. Han hade förmågan att tränga in i tankar, den som han använt sig av i pyramiden och den som han räddat Jostlars liv med. Nu gällde det att fånga in Toims tankar. Och plötsligt var de där. Vad är det som händer? Löd härskarens tankar. Jag mår inte alls bra. Varför slår den där fördömda slaven aldrig till? Jag får kommendera dit någon annan. Men vad är nu detta? Jorin formade en svart fågel med sina tankar. Den flaxade in i Toims tänkande och ställde till oreda där. Tag bort fågeln, skrek Toim. Hans hustru lutade sig mot honom och lade handen på hans panna. Här finns ingen fågel, käre make, viskade hon. Skämtar du eller är det sjuk? Skämtar, vrålade Toim. Ser ni inte fågeln? Slaven där uppe vid svinksens öga väntade ängsligt på att tumultet vid de kungliga tronen skulle lugna sig. Han var inte alls glad åt sin uppgift. Han hade haft svinksen som vän ända sedan han var barn och hans föräldrar arbetade för den dåvarande härskaren. Denne hade då inte varit lika galen som den här. Dessutom var slaven rädd för alla människorna där nere runt svinksen. Vad hade han för glädje av den utlovade belöningen om han blev dödad när han kom ens på marken? Du måste förstå att jag inte vill göra det här, viskade slaven och höjde yxan mot stenstatyn. Men den stannade i luften. Till sin häpnad och skräck hörde han en mullrande röst som tycktes komma inifrån statyn. Det ska du inte heller. Släpp yxan. Han inte bara släppte yxan. Han klättrade ner för repet och sprang allt vad tygen höll. Folkmassan släppte igenom honom. Andäktigt väntande på vad som skulle hända härnäst. Vad skulle nu härskaren göra? Där hovet satt var förvirringen stor. Den svarta fågeln flaxade om Karim Toims ögon. Det sved och hans tårar rann. Men ingen annan såg den. Meme och Benio gav order till slavarna att lägga bort yxorna och gå hem. Svinkse fick inte röras. De såg ju vad som skedde innan de hade börjat hugga på staty. Toim var vild av smärta och raseri. Han reste sig från tronen och rusade iväg mot svinksen. Tätt följd av den osynliga svarta fågeln. Den drev på honom. Han kände hur vingslagen slog honom i ansiktet. En på framsidan. En i nacken. Varför gav sig slavarna iväg? Svinksen måste dö. Måste krossas. Toim var framme vid stenstatyn. Repet som slaven klättrat i hängde sig la till den ner från det stora guldbruna huvudet med den odödliga kronan. Det var så om luften stod stilla. Inte en vindpust kändes. Solen gassade och stekte de långa mannen som stod och tittade upp mot den urgamla visdomssymbolen med ögonen kolsvarta av hat. De fem i pentagrammet vilade fortfarande i luften med huvudena mot varandra. Men nu svävade de ovanför svinksen. Den en tanke Jorin släppte innanför deras koncentrerade samtänkande var. Motoir förskördade han sått. Den tanken var tillräcklig för att han skulle sjunka några centimeter under de andra och Sira drog otåligt upp honom. Hon förstod att han hade gjort ett felaktigt tankehopp. Förvånansvärt vikt för den storväxta kroppen började Toim klättra upp för repet. Han hade tagit upp slavens yxa från marken och stoppat den i sitt bälte. Fötterna snuddade vid de olika avsatserna på statyn. Men de tog inte fäste förrän han kommit upp till huvudet. Det var dödstyst nedanför. Folkhopen höll andan. Hans gemål stod orörlig och såg på honom med kalla, trötta ögon. Ingen försökte hindra honom. Den svarta drömfågeln följde Toim hela tiden. Han var medveten om den, men så länge den inte rörde honom brydde han sig inte om den. Nu var han uppe och nu hade han tagit stadigt fäste med fötterna i ett utsprång i svinksens huvudkläde. Ingenting mer skulle få hindra förstörelsen. Den ljuva hämndakten på maktens staty. Med triumfrop tog han tag i yxan och måttade ett slag på ögat. Fågeln slog till. Den flaxade kring hans ögon och vingarna piskade hans ansikte. Den skarpa näbben hackade på hans ögon. Toim skrek ett långt, utdraget skrik innan han föll. Sedan låg han orörlig på marken. En blödande massa av människokött. Det gick ett sus genom folkmassan. Ingen gick fram till den fallna och härskarens kropp. Så gav nu ett tecken åt slavarna att bära bort den döde. Smaragdringen som han burit på sitt finger var försvunnen. Men guldhåret, dess ägen omspunna, föll barmhärtigt i vågor över det sargade ansiktet. Nu återvände de fem genom pyramidens murar till sina sovande fysiska kroppar. Eorin vaknade med ögonen fulla av tårar. Han hade tyckt om te frågetecken i en gång. I en skog på Atlantis. För länge sedan. Han hade varit glad över att återse Toim i Egypten. Han hade tagit hand om Toims son. Nu hade han dödat sin fornvän. Det var han. Eorin. Som skapat den svarta fågeln. Min son. Du har befriat Egypten. Härskaren vållade sin egen död. Det var inte du som dödade honom. Det onda fick övertaget över honom. Eorin. Din fågel var en befriare. Inte en mördare. Hela landet kan andas ut. Såren som Toim tillfogat Egypten kan äntligen börja läkas. Solons hand vilade på Eorins axel och hierofantens ögon var fulla av medkänsla. Svinksen hade räddats åt en mångtusenårig framtid. Jostlar grät lite när han fick veta att fadern var död. Visserligen hade fadern traktat efter hans liv. Men barn i den åldern har drömmar om hjältemod och försoning som inte alltid överensstämmer med verkligheten. Toims död krossade drömmarna. Jostlar hade känt sig övergiven när han blev kvarlämnad i Ion tillsammans med Kidu, LM och Tulitti. Men han hade funnit en vän i den sumeriske befälhavaren Sox. Den lärde pojken sådant som han inte haft tillfälle att få utöva tidigare såsom bågskytte, löpning, hoppning och andra sportgrenar. Jostlar bar allt för mycket visdom och kunskap på sina unga axlar och han måste få vara barn och ung. Detta förstod Sox. Folket ropade på Soleon när deras härskare fallit. Den gamla hierofanten var älskad och vördad i hela landet. Nu ville man ha honom på tronen. Soleon anbefallde dock Jostlar som ny härskare och erbjöd sig att vara medregent tills gossen var gammal nog att själv ta på sig hela ansvaret. Det var illa ställt i landet och det brådskade med att göra positiva förändringar. Soleon lät kungöra att folket skulle få vara med och bestämma. Han sammankallade en folktribun i huvudstaden och anbefallde att varje stad och by skulle ha ett eget tingslag eller byaråd. Rättvisa skulle på så sätt kunna skipas lokalt. Det lika med att förbättringar skulle göras i varje trakt. Efter härskarens begravning sändes drottningen och hennes följe till den södra delen av riket. Där härskarens jaktpalats var beläget. Endast hennes barn. Några kvinnor och några tjänare följde henne. Det var allt som återstod av det förut så talrika hovet. Många begav sig brådstörtat i landsflykt tillsammans med sina dåliga samveten. Andra dödade varandra i osämja om vem som skulle ha en högre befattning vid det nya hovet. Nu är Tilletsika att återvända till huvudstaden. Hennes glanstid var slut. Det byggdes båtar. Det var nödvändigt med starka, sjövärdiga farkoster för resan till de atlantiska öarna. De skulle först ta sig igenom Gibals sund och sedan skulle de ut på den stora ocean som varit Atlantis vagga. Där skulle de söka efter resterna av den sjunkna kontinenten. Cederträ importerades från Libanon. Det var ett utmärkt material för båtbygget. De båtar som funnits på Atlantis användes som mönster. Soleon hade medfört ritningar av atlantiska farkoster till Ion. De liknade inte alls de ynkliga vassbåtar som egyptierna byggde. Stolta segelfartyg växte fram under skickliga hantverkares händer och egyptierna förvånades storligen. I en sådan båt hade Sukhta givit sig iväg från Ion. Det urgamla sättet att kommunicera via brevduvor hade varit mycket vanligt på Atlantis och Soleon använde sig fortfarande av det i Ion. Han hade ett jättestort duvslag och tränade själv sina duvor. Det var inte alltid duvorna klarade sig. Många faror lurade på dem. Men han hade haft tur. Budskapet hade nått honom redan. Att Sukhta och hans sällskap av präster och frigivna slavar lyckligt nått öarna. När avskedets stund närmade sig bad Jostlar att få tala med Eorin och Sailanja. Förberedelserna för resan var omfattande. Det krävde stor omsorg att skapa förutsättningar för ett nytt liv i en ny värld. Jag vill så gärna följa med er. Snyftade pojken. Det blir så ensamt här utan er. Men jag vet att det är omöjligt. Jag vill be er om att få behålla Sox. Jag behöver honom. Han hjälper mig med så mycket. Lär mig nya roliga saker. Snälla ni. Låt honom stanna hos mig. Vi ska fråga Sox vad han själv vill. Skrattade Eorin. Om han önskar stanna här med dig så får han det. Men vem ska vi då utse till livvakt åt Silopestra? Kvinnorna behöver livvakter under resan.